Jag önskar dig verkligen en härlig skärtorsdagsmorgon idag. Jag är så glad att jag får ha just skärtorsdagen, för det är en av mina älsklingsdagar på året. Och du lyssnar nu på Kristen Audio i Växjö och jag heter Marie-Louise Jensen som får förmånen att vara med dig en halvtimme idag. Ja, skärtorsdagen, tänk så mycket det hände då på Jesu tid. En dag när han får tvätta lärjungarnas fötter. Och mycket annat som jag kommer att berätta om idag. Och påminna oss alla om. För det är en dag som är den finaste början på vår påsk. Jesus, han älskar att tvätta rent. Han älskar sina lärjungar. Han älskar att ta ett farväl av dem som gör att de känner det här var något speciellt. Och för oss som kommer nu efter känner att det här, den här dagen är början på påsken. Nu stannar jag till och ska njuta, läsa min bibel, ta vara på den här dagen. Och bara vara inför Guds ansikte. Allt jag gör egentligen. Och jag tänker på varje gång vi går och tar nattvarden. När vi går där på led fram, vi syskon, inför Jesus. Och där står vi när det är våran tur att få ta emot hans kött och hans blod. Och när vi har bett om förlåtelse för våra synder så är vi renare. Och hela vårt hjärta bara tacka och prisa och lova Jesus Kristus för det han har gjort. För vår skuld på korset uppstått och lever idag. Och det är en sån ljuvlig känsla tycker jag att vakna varje morgon tillsammans med Jesus. Och den här dagen hoppas jag att du får känna samma sak. Lilla, lilla jag på jorden får leva med Jesus. Vara älskad av honom. Ta emot den här dagen som en gåva ännu en gång. Och låta påsken få planteras in i mig på ett nytt sätt. I Jesu Kristi namn. Ja, jag vill gärna tända ett ljus. För Jesus som är verkligen vårt ljus i livet. När vi känner det är svårt så får han fyra på det där ljuset i våra hjärtan. Men det finns där hela tiden. Och det ska aldrig slockna. Ljuset som Jesus ger oss och fyller på med sitt ljus ska han aldrig någonsin slockna. Så vi stiger in Jesus i denna skärtorsdagen. Med sång i våra hjärtan, med tacksamhet i våra hjärtan. Och vi ber i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn att den här dagen verkligen är en ny start i våra liv också, Herre. Där vi kan börja om med relationen med dig om det behövs. Att vi får öppna våra hjärtan på nytt för den första kärleken. Öppna våra hjärtan på nytt för människor. Förlåta, välsigna dem, ta emot dem. Och lita på att du gör under i oss och i människor. Och det ska vi inte vara tysta om. Därför att du dog just för dig som lyssnar. Just för mig som är här. Och för hela mänskligheten. Och det ska vi inte vara tysta om. I Jesu Kristi namn tackar vi dig för det här. Om och om igen idag. Amen.
Ingen natt är så mörk att ditt ljus viker från mig. Ingen makt är så stark att din frid överger mig. Ingen avgrund så djup att den skiljer mig från dig, min Gud. Ingen natt är så mörk att ditt ljus viker från mig. Ingen makt är så stark att din frid överger mig. Ingen avgrund så djup att den skiljer mig från dig, min Gud. Oh, oh. Ingen natt är så mörk.
Jag tänkte faktiskt ta och börja med en artikel som bibellärare Fredrik Hector har skrivit, som har jobbat i Örebro som bibellärare. Jag tyckte den var så bra, för den hjälper mig och kanske dig också att backa bandet lite och tänka på hur det var från början i judiska folkets liv när de firade påsk. Så jag läser. Ända sedan ökenvandringen har det judiska folket firat påsk. Faktum är att det mesta i det judiska påskfirandet är sig likt sedan dess. Den påskmåltid som Jesus firade med sina lärjungar för snart 2000 år sedan ser i stort sett likadan ut idag. Den enda skillnaden är egentligen att templet är borta och att man därför inte längre kan äta påskalammet. Men berättelsen man berättar, bönerna man ber, vägarna man dricker ur och sångerna man sjunger är det samma idag som för 2000 år sedan. Men i andra Moseboken kan vi läsa om den första påsken. Gud dödar alla förstfödda i Egypten, men skyddar dem som har blod på sina dörrposter. Och till minne av detta firar judarna ännu idag Pish. Ordet Pish betyder gå förbi. Och det är det som försvenskats till ordet påsk. Vi har även behållit uttrycket påsk för den högtid som firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Och i engelskan har man två olika uttryck. Passover för den judiska påsken, som är en direkt översättning av det hebreiska ordet, och Easter för den kristna påsken, som är ett ord som härleds från den nordiska mytologins vårgudinna Ostara. Trots att det kan uppstå viss förvirring tycker jag ändå att det är bra att vi svenskar använder ordet påsk för båda högtiderna. De hänger ju mycket nära samman såväl historiskt som tematiskt. Båda handlar ju om gudsfolkets befrielse från sitt slaveri under onda makter. Israels folk fick se sin gud sända 10 plågor över Egypten. Och den näst sista plågan var mörker över hela landet. Denna plåga följs sedan av det 10:e och sista plågan, då påskalammet slaktas och blodet stryks på dörrposterna för att skydda folket från förintaren. I berättelsen om den kristna påskan har vi delat kopplingar till den judiska påsken. Tänk på hur mörket sänker sig över landet när Jesus hänger där på korset. Det är det som förbinder den 10:e plågan, där påskalammet, Jesus, offras för att hans blod ska kunna rädda oss ifrån förintelsen. Faktum är att Jesus troligen dör vid exakt den tidpunkt då tusentals påskalamm offrats i templet flera hundra meter därifrån. Den har mycket central betydelse också för oss kristna, eftersom det är vid en sådan måltid som Jesus instiftar nattvarden. Och faktum är att det allra mest påtagliga i påskmåltiden har precis samma utformning idag som på Jesu tid. Jag tycker det är fantastiskt. Själva påskmåltiden kallas för seder, eftersom israeliterna i Egypten inte hade tid att baka bröd, för då var man tvungen att äta osyrat bröd. Därför äter man inget jäst bröd på påsken. För att vara säker på att det inte finns någon jäst i brödet i huset så städar man mycket noggrant före påsk. Någon brukar då gömma lite jäst i brödbitar i huset och sedan leta husfadern efter med ljus och lykta, för det ska inte finnas något jäst. Brödbitarna som man hittar med jäst i, den bränner man upp dagen därpå. för att visa att man uppfyllt budet om att göra sig av med allt som är syrat. Jag läser vidare. Sedan börjar direkt efter mörkets inbrott den 15 Nisan. Det är en familjehögtid som firas i hemmet och den är omgiven av många speciella ceremonier och ritualer även idag. Bordet är dukat på ett särskilt sätt. Alla deltagarna har vinglas, även barnen. Dessutom har man ett extra vinglas för profeten Elia. Vid hudfarens plats står två fat, sederfat och ett fat med matza, alltså osyrat bröd. På sederfatet finns det olika saker. Ett köttben, ett kokt ägg som bränns på skalet, bittra örter, en grönsak samt en kompott som kallas för charoset och består av äpplen, nötter och vin. Alla dessa saker symboliserar något som har med den första påsken i Egypten att göra. Köttbenet ska påminna om påskalammet som man offrade på templets tid. En påminnelse om offren i templet. Läser vidare ur artikeln som Fredrik Hector, bibelskollär i Örebro, har skrivit. Jag tyckte den var så bra. Fritt folk lutar sig åt vänster. En annan sak som är speciellt med sederbordet är att husfadern har extra kuddar på sin stol för att kunna luta sig som en fri man. Förr i tiden låg de fria männen till bords medan slavarna satt. För att markera att man är fri har judarna i alla tider, även under tiden av slaveri, i getton och koncentrationsläger, lutat sig åt vänster när man dricker bägaren under seden för att markera att man är ett fritt folk. Och det är viktigt, tror jag, att vi inuti är fria. Hur man än fångar oss och hur man än gör oss illa på olika sätt så är vi fria i Kristus. Jag läser vidare. Själva måltiden börjar med att man läser en välsignelse och därefter dricker man den första av de fyra bägarna, helgelsens bägare. Efter det tvättar man händerna. Sedan är man redo att fortsätta måltiden med att äta den grönsak som ligger på sederfatet. Grönsaken är en symbol för våren. Men man doppar den i saltvatten för att den ska påminna om folkets tårar under slaveriet i Egypten. Naturligtvis äter alla sin grönsak lutad åt vänster. Sederna är också barnens måltid. Efter att ha ätit grönsaken delar husfadern det mellersta av de tre osyrade bröden och gömmer det den ena halvan som kallas afikoman. Ingen får lov att avsluta måltiden innan afikoman är upphittad igen. Sedan under måltiden brukar barnen gömma afikoman på ett nytt ställe. Då kan de utöva lite utpressning på husfadern för att han ska få veta sedan vad det här brödet är. Men varför firar vi då denna underbara måltid? Jo, även i nästa moment är ett barn inblandat. Det faller nämligen på den yngsta barnets lott att ställa frågor till husfadern som leder till att denna berättar om varför man firar påsk. Och då tänker jag, hur många barn i Sverige vet varför man firar påsk? Och hur många barn i Sverige har någon att fråga? Och jag tycker att vi den här påsken ska uppmuntra våra barn och barnbarn att fråga. Och vi får berätta om denna underbart viktiga, centrala högtid som påverkar mänskligheten och våra liv. Jag återgår till det som är skrivet här om påsken. När husfadern berättar om de 10 plågorna tar alla en droppe vin från den andra bägaren med en tesked eller med lillfingret och doppar på tallriken. Och det ska påminna om att plågorna dödade och skadade människor och att det inte finns någon anledning att glädja sig över det. Därför kallas den andra bägaren för vredens bägare. Och efter detta följer en lång uppräkning av alla de under som Gud gjorde med folket. Därefter är det tid att dricka ur vredens bägare. Och man bryter sedan det osyrade brödet och delar ut till alla vid bordet. Nu är det klart och dags att äta den här måltiden. Och när Jesus levde var det också då man åt påskalammet. Men innan får man hugga in på all den goda maten så måste man äta de bittra örterna. Ofta pepparrot eller något liknande. De ska påminna om slaveriets bitterhet. Och det droppas i kompotten som kallas charoset. Och som ska påminna om teglet som judarna tillverkade när de var slavar i Egypten. Så hela den här måltiden är alltså en påminnelse om judarnas historia och den går igenom generation efter generation. Och min längtan är att Sveriges föräldrar berättar för sina barn om Jesus. Generation efter generation. Efter maten måste husfadern hitta afikoman för att kunna avsluta måltiden. Om någon har lyckats gömma den för honom så måste han lösa ut den från den person som har den. Därefter avslutas måltiden med ytterligare 2 bägare vin. Välsignelsens bägare och rikets bägare. Och man sjunger halleluja, alltså lovsångerna i Psaltaren 115-118. Thank you. borde vi alltid så komma ihåg, varje dag, men kanske särskilt nu under påsken. Så hur djupt vi än har fallit, så behöver vi aldrig förtvivla. För upplösningen av skärtorsdagens svek finns i den förtätade berättelsen om hur den uppstående möter lärjungarna på stranden och Petrus får ett nytt tillfälle att bekänna sin kärlek till Jesus. Och som en påminnelse får vi ta emot brödet och vinet, för dig utgivet och för dig utgjutet. Givna utan villkor påminner de oss att Guds nåd och kärlek står fast. Här ser vi också att en kristna gemenskap inte är en åsiktsgemenskap eller en myspysklubb, utan dess grund ligger mycket djupare. Det är en relationsgemenskap och gudstjänstgemenskap i Jesu Kristi namn. Ja, tack Jesus för detta. Det som ger mig sån glädje i det här med skärtorsdagen, det är allt det som händer visar på den kärlek som Jesus har till sina lärjungar, till oss. Och det som fascinerar mig är att han tvättar deras fötter. Han böjer sig. Smutsiga, dammiga, fula fötter kanske. Torra av allt möjligt som har gått där med sina sandaler i sanden. Men han tvättar dem tålmodigt, kärleksfullt, så de luktar gott och är rena och fina inför måltiden. En efter en. Och där har vi syndabekännelsens ursprung, skulle jag vilja säga. För sen kan vi ta måltiden tillsammans. Och jag ber och hoppas att alla kyrkor har syndabekännelse innan nattvarden. För det är en väldigt, väldigt viktig plats att stanna upp på. Att bekänna, bli rentvättade i våra hjärtan av Jesus Kristus själv och dofta gott av hans tvättmedel som är kärlek. Tack Jesus för det. Amen. Du har nu lyssnat på Kristna Radio i Växjö och jag heter Marie-Louise Jensen, så försökte måla upp skärtorsdagens underbara budskap till dig.
din förlust.